klockan har ringt in till det 14:e avsnittet av ett Lillhällsmål. Och som vanligt är det Linus Forsberg och Jim Lagerlöf som sitter här vid ett köksbord i Uppsala.
Ja.
På väg, steg för steg, mot slutet av året.
Mm.
Ett bra år.
Ett år.
Ett nådens år.
Ja, det är det ju.
Ja, inte för alla. Det har varit ett år med mycket kaos också i...
Ja, men det kanske också...
smärta i världen.
Ja, fy faro.
Ja, det...
Men det, såklart.
Mm. Ja, och det där kan ju vara så svårt, tycker jag. Och det är väl ett uttryck kanske för någon form av empati. Att jag kan ibland må lite dåligt för att jag har haft ett så enormt bra år, personligen.
Jag förstår.
Och sen vet jag liksom...
Jag minns att jag tänkte så förra hösten.
Ja, men liksom, det är massa kaos... Ja, i världen. Ja, ja, men också bara det, men massa i min närhet som jag märker liksom kämpar mot om en lågkonjunktur liksom, folk står mig nära. Mm. Och då jag känner mig nästan lite smutsig av att jag har tagit ner mig ganska liksom bekvämt. Känns som att jag borde
hur ska man förhålla sig till det? Du vet, det är samma, du vet, varje gång man klagar på någonting, då kan man tänka att det finns alltid någon som har det värre.
Mm.
Jag märkte att jag hade ett sår nederst på mitt lillfinger här. Det störde mig lite grann när jag diskade i morse.
Mm.
Jag liksom nästan skrek till för att jag blev så irriterad på det.
Mm.
Liksom, varför har... Och min fru, jag vet att... min fru frågade, vad är det som har hänt? Hon ropade uppifrån liksom. Nej, jag hade bara... det var bara ett litet sår här på. Och det är klart, allting är inte relativt. Men många saker när det gäller livsvillkor... är ju relativa. Jag tror att ordet tacksamhet är en bra liksom, om man uppfattar vad bra jag har det nu, ja, men skäms inte över det, utan var tacksam för det. Det kanske kom perioder för dig också när du måste kämpa.
Ja, men precis.
Du kanske har haft kämpiga perioder.
Det har jag absolut haft. Vi ska snart prata om Markus evangeliet. Vi sitter ju ofta i podden och tänker ganska lika. Och jag sa det inför att vi skulle spela in det här avsnittet. Det blir nog inte så mycket konflikt kring det här. Det kanske blir. Men det var så befriande för några veckor sedan.
Ja.
När jag hade haft ett beredelseord kring... Jag gick in i luthersk syn på tro och gärningar.
Ni är i Jönköping, va?
Ja, precis.
Det var i Jönköping.
Ja, precis. Och jag skickade över beredelseordet till dig.
Mm.
Och det första
det är ett av mina favorit... Vad heter det? Diskussioner i det här med tro och gärningar. Jag tycker jag har alltid funderat väldigt mycket på det.
Ja, precis. Och du inleder med att svara... Tack för att du påminner mig om varför jag inte är lutheran.
Ja, ja, men det var...
Jag tyckte det var
så var det.
Ja, jag tyckte det var så befriande. Sen skrev du ändå att det var...
Jo, jag tyckte om det ändå. Mm,
ja.
Jag
tror att det där... Om vi ändå tar 30 sekunder av självgodhet så... När jag ändå får spola fram som inte har det.
Ja. 30 sekunder av självgodhet börjar nu.
Mm. Ja, men jag tror att det här är en egenskap som både du och jag har. Att vi kan uppskatta... ett gott resonemang. Även om vi inte drar en slutsats. Men vi kan känna, men utifrån den situationen du står i, eller det värderingspaket du kommer in i, eller den kontext du ska svara mot, så argumenterar du klokt här. Sen håller inte jag med om, så att säga, jag står i en annan kontext, eller jag håller inte med om slutsatsen av andra skäl.
Precis, alltså jag tycker jag älskar
det. För det jag tolkade det du skrev var att så här, utifrån en luthersk kontext så tycker jag att det här var ett bra beredelseord. Men jag som katolik drar vissa andra slutsatser.
Nej, jag höll inte med om vissa om grundpremisserna.
Nej.
Så jag, på ett sätt skulle man kunna säga att jag underkände det. Alltså jag skulle själv inte kunna stå för det där. Och jag tycker inte du heller borde göra det, så att säga. Men utifrån hur du tänker då, så var det liksom välfunnet. Mm. Och det försökte jag uttrycka då.
Mm. Ja. Och det kom också fram.
Men nu har de där 30 sekunderna gått, kan jag säga.
Ja. Så nu ska vi prata om det som jag tror att de flesta lyssnar på podden för, även om...
Ja, jag vet inte varför folk lyssnar på det här. Vi får se.
Vad var det biskop Rask skrev?
Här till är jag nöd och tvungen.
Ja, precis.
Men det är väl ingen som är tvungen. Eller har du tvingat någon att lyssna på det här?
Nej,
det jag vet inte.
Det har jag inte gjort.
Finns det? Nej.
Men vi ska prata om kapitel 14 i Markus evangeliet. Vi börjar närma oss slutet och det märks, slutet av Markus evangeliet text, och det märks verkligen i det här kapitlet.
Mm.
För att nu börjar vi verkligen i en ände del och vi slutar delvis i en annan.
Ja.
För att det börjar med att översteprästerna samlas och de skriftlärda samlas och vill döda Jesus. Känner nu, där börjar spåra ur, det här har blivit för stort, vi måste göra någonting åt det här. Men vi ska inte göra det under helgen, för att det kommer inte landa bra. Det här kommer det kommer provocera.
Det kommer inte landa gott.
Nej, precis. Det kan slå tillbaka väldigt hårt mot oss. Så att vi får vänta lite. Och medan det här sker så träffar vi kvinnan som smörjer Jesus med...
Ja, nardusoljan.
Nardus, ja, nardusbalsam, precis. Den alltså. Första texten jag fick skriva en interpretation på när jag började studera. Så att den är trevlig. Och hon, ja, det är en ganska känd, det finns också flera evangelier. Jesus blir smörjd, lärjungarna protesterar och säger, men i princip, vilket slöseri.
Ja, det är dyrbar den här balsamen då.
Det här hade vi kunnat ge till någon fattig. Men så Jesus säger, men hon har liksom smörjt liksom inför min begravning. Efter det här så går Judas till översteprästerna och säger att jag kan vara med och förråda Jesus. Och han blir lovad lite pengar för det. Men sen går vi in i påskfirandet. De kommer till Jerusalem. Jesus skickar iväg lärjungarna för att förbereda påskmåltiden. Och det är lite profetisk beskrivning att de ska hitta en man, hitta en åsna, följa det. Det är liksom förberett. Lärjungarna behöver bara följa Jesus instruktioner. Och sedan kommer att Jesus säger att han kommer bli förrådd. En av dem som dricker ur bägaren med mig är den som kommer från mig. Och lärjungarna säger, blir lite oroliga. Så här, det är inte jag. Det. Ja. Sen går vi in i sista måltiden. Och inför det här kapitlet, egentligen inför att vi börjar spela in säsongen, tänkte jag att det här avsnittet ska du prata nattvard. Jag har förberett mig. Men sen kommer jag fram till att
blir det inte det nu?
Det blir inte så. Jag blir sviken på mig själv också.
Det ligger ju i dina händer, Linus.
Ja, jag vet. Men någonting i mig sa att nej, du. Jag kände nog att det kommer bli ett förutsägbart samtal.
Okej, det blir liksom bara liksom ryggkliande på något sätt.
Eller ryggkliande, men också lite av för mycket att vi... Jag känner att det kanske blir lite för mycket, vad ska man säga, bara recitera dogmer samtal. Så med brustet hjärta så kommer vi inte prata om det.
Ett förkrossat hjärta ska du inte förakta.
Nej, precis.
Står i saltaren.
Nej, precis. Men i alla fall, jag fortsätter. Efter det här så förutsäger ju Jesus att Petrus kommer förneka honom.
Ja.
Petrus, han protesterar. Det kommer han inte göra. Sen så är de i ett Getsemane. Man kan väl säga att hela den här delen handlar om väntan på det som ska ske. Det är mycket. Jesus går iväg och ber. Han ber att lärjungen ska vara vakna. De somnar. Jesus kommer tillbaka och väcker dem. Det upprepas. Sen så blir det. Det slutar med att Jesus blir fängslad, Jesus blir förhörd och Petrus förnekar Jesus tre gånger. Och som sagt, vi ska inte prata om nattvard, vi ska inte heller prata om smörjelsen som jag först också tänkte när jag såg att den var med. Utan vi ska prata om orden i vers 34, kapitel 14. Min själ är bedrövad ända till döds, stanna här och vaka. Och det är det Jesus säger när de är i Getsemane. Väntar egentligen. Jesus vet vad som ska ske. Han ber lärjungarna att vakna. De somnar. Och jag tänker att här finns det en del. Kanske lågt hängande frukter. Men ändå frukter som jag tycker att vi ska. Kanske göra en fruktsallad av.
Verkligen, det ska vi
göra. I sånt minuter. För jag tänker att en del. Eller egentligen hela den här passagen. Men, som det här ordet sätter. Fingret på. Det skulle säkert vara en av de viktigaste, liksom en av anledningarna till att Jesus blev människa. Att Jesus, 100% Gud, 100% människa. För att verkligen förstå mänskligheten, förstå vad går vi igenom. När vi ställs inför de olika situationerna. Vad händer i människan om man inte har det här hoppet, vad händer med människan om man har det här hoppet? Jesus kan känna båda de här sakerna. Det gudomliga vet, han säger det också, så liksom så här, han vet ju om vad som ska ske. Vi har pratat mycket om överlåtelsen.
Mm.
Låt din vilja ske.
Mm. Mm.
Men han känner ju samtidigt den här ångesten.
Ja, han uttrycker ju något fruktansvärt här. Bedrövad ända till döds.
Ja,
ja.
Det är liksom, det är, och så kan ju många av oss känna när vi står inför något som vi vet att det här är kanske slutet. Eller något som i alla fall kommer vara något som kommer förändra våra liv. Kanske till det sämre.
Ja.
Och det finns ju en enorm förtröstan i att veta att Gud själv har fått känna de här känslorna. Och det är Gud själv inför domen. Vi pratade ju om det lite i förra veckan. Att hur, så här, Gud kommer döma oss på yttersta dagen. Och när den domen kommer så har Gud med sig den här erfarenheten.
Ja. Han vet hur jag haft det. Ja.
Mm. Mm.
Det kan man väl i och för sig utifrån ett pedagogiskt perspektiv bara poängtera att det är ju för vår skull på något sätt han gör detta.
Ja.
För att vi ska veta att han vet.
Jo, precis.
För att det är klart att den som är allvetande vet ju allt.
Ja.
Och den som har byggt människan och komponerat vårt nervsystem och alltihopa, den vet ju.
Mm.
Men här blir det tydligt för oss. Och det är sant alltså. Det är sant att Gud gör detta för att vi ska förstå att han vet vilka vi är och hur vi lever. Och han blev allt för alla på något sätt. Alltså han identifierar sig med varje mänsklig dimension. Men jag tycker också att... jag ser mycket på det här som att han... Att han... Vad ska man säga? Han viger lidandet.
Mm.
Han gör lidandet... Det kan bli någonting heligt.
Mm.
Och det där, det är ett mysterium.
Mm.
Hur lidande kan förvandlas till en gåva till Gud. Det är svårt kanske att förklara. Man kan uppleva det ibland.
Mm.
Hur man kan ge och koppla samman sitt lidande med det lidande som räddar världen. För Gud väljer ju att rädda världen genom att lida.
Mm.
Att liksom... Och det som gör att det blir så svårt att säga. Till viss del blir det otydligt. Vad är gott, vad är ont? Vissa saker som gör ont kan vara goda.
Mm.
Vissa saker som smakar gott kan vara onda.
Ja, ja men verkligen. Det är en klyscha av rang. Men
ja, ja. Alltså,
många av de sakerna som utvecklat mig mest har varit de som gjort mest ont när de skedde. Som sen i efterhand.
Just det, på ett psykologiskt plan. Ja. Och man har ju mött väldigt glada människor som har upplevt väldigt mycket smärta.
Mm.
Och då har man, eller jag har ibland funderat så här, var kommer den där glädjen ifrån?
Mm.
Nu är ju inte Jesus glad i den här smärtan. Han säger att han är bedrövad till döds. Men det han gör är ju att liksom acceptera de här villkoren. Det som Paulus han utvecklar, han lärde sig lyda genom att lida. Och liksom lidandet är vägen här till det goda som kommer sen. Vi har ju helhetsbilden.
Mm.
Mycket svårare för lärjungarna där och då att hantera att Jesus hela tiden pratar om sin död och sitt lidande.
Mm.
I ett läge där de har sett vilka under den här mannen kan göra.
Nej, men precis.
Han kan gå på vatten.
Han kan väcka liv.
Exakt. Han väcker Lazarus till liv och sådär. Och ändå så är han så... Hans utgångspunkt är jag ska lida och dö.
Mm.
För det är det som hans skrifttolkning och andra saker såklart har lett honom fram till att förstå att här får det mänskliga livet sin fullbordan när vi ger helt oss själva. Och vissa ger sig själva utan att det gör så ont, men Jesus ger ju sig själv och det gör väldigt ont.
Mm. Han visar ju också någonstans att det rätta alternativet även när det gör ont är att hålla fast vid Gud, hålla fast vid Guds vilja. För att Gud är den som också leder oss igenom det som är ont och leder oss ut på andra sidan. Och det är Martin Luthers kommentarer kring Herrens bön bygger ju mycket på just den. Och det är säkert flera andra än Luther som har varit inne på det också. Men att när vi ber utsätter oss inte för prövning. Att det inte handlar om att vi aldrig ska prövas eller aldrig vara med om något som är otrevligt eller obehagligt, utan att vi i det vi är med om inte ska, så att säga, vår gudsrelation ska inte prövas negativt av det som vi går igenom, utan även när vi utsätts för det som är jobbigt. Jag menar, Martin Luther, han var med om, menar, liksom barns, egen barns död, sånt som vi räknar som kanske bland de mest värsta sakerna en människa kan uppleva.
Mm.
Men att i det inte säga det här är ditt fel, Gud, nu struntar jag i dig, utan att fortsätta och låta Gud hålla oss i handen och låta Gud leda oss.
Det där är någonting att be om, att be om den typen av karaktär.
Mm.
För det är ingenting som man kan pressa fram. Det blir bara konstigt om man ska pressa fram en känsla av att nej, jag är inte alls ledsen eller det här kommer bli bra. Utan det är en nåd, tror jag.
Mm.
När man erfar att Gud är god mitt i det onda.
Mm.
Jag tänker ju på Johannes av Korset. Det är ju en han är ju samtida med Martin Luther.
Ja,
det är en mystiker från Spanien. Jean de la Cruz heter han ju på spanska. Och han talar på ett mystiskt sätt väldigt mycket om att Gud är den oändligt kärleksfulle. Men han har liksom inga... Man skulle kunna önska att, ja men bevisa det då.
Mm.
Du har ju levt ett fruktansvärt... Du har ju levt så mycket i mörker och i smärta och i liksom... Det som, om man ska säga, djävulskap.
Mm.
Men du säger ändå att Gud är god. Var kommer den där förtröstan ifrån, den här vissheten om att Gud är god trots att han låter dig gå igenom så många hemska saker? Den där förtröstan, att be om att få den, det önskar man ju ibland.
Mm.
Att man, det är som min fru brukar säga, jag önskar att jag ville göra saker som jag inte vill.
Mm.
Alltså, till exempel, jag önskar att jag ville be mer.
Mm.
Det är ett exempel bara. Men, eller liksom, jag önskar att jag ville lida för Jesus skull. Eller jag önskar att jag ville ta upp mitt kors och följa honom. Ofta gör vi ju det. Det är det Gud önskar av oss. Att vi ska vilja gå. Alltså, det var ju det du skrev i ditt bredelseord. Att ingen kan följa lagen fullt ut. Och så du tog upp det. Det skulle man ju kunna, om man vill säga emot det, så kan man säga att Paulus säger att han själv följer lagen och så. Men det är inte grejen med lagen. Man kan följa alla regler.
Mm.
Men frågan är om man vill följa dem eller inte.
Mm.
Gud vill ju att vi ska vilja följa reglerna.
Nej,
och det kan vi väl ärligt säga. Nej, man vet vad Gud vill. Och ibland gör man det, ibland misslyckas man. Man vet vad Gud vill. Och ibland vill man inte samma sak som Gud.
Mm.
Det är sanningen. Men Jesus vill. Jesus vill det som Gud vill.
Ja, men precis. Och jag tänker en annan av de delarna
som fadern vill, ska man väl lägga till.
Precis. Ja, men en annan del av den här liksom, som jag fastnar i som ett viktigt perspektiv och som också berör lite av det du har varit inne på, det är att jag tänker att något Jesus också visar oss, återigen det som du nämnde kring att vad det, så att säga, blir pedagogiskt tydligt för oss att det är okej.
Mm.
Det är att Jesus visar att vi måste inte alltid, även om det är jättebra att alltid vilja alltid, så att säga, vara positiv. Att Jesus visar att det är okej även för en kristen att vara ledsen, det är okej att känna ångest, det är okej att vara orolig.
Jättebra. Bra poäng.
Mm. Och det tror jag verkligen är väldigt viktigt. Jag hade så... Man ska alltid vara försiktig med att recensera andras känslor. Det ska vara nu också. Men det var någonting i mig som, om jag formulerar det så, som kändes lite obekant när jag hade en vän som också är kristen, som berättade om en nära anhörig som hade gått bort. Och jag frågade så här, ja men beklaga sorgen.
Mm.
Och André bara så här, nej men jag är inte dugg ledsen. Jag vet ju att personen är hos Gud, så att jag behöver inte sörja.
Mm-hmm. Oj.
Och lite så här, utifrån samtalet fick jag också verkligen känslan av så här, men en god kristen ska inte sörja att någon dör.
Mm.
Men så jag tänker att det just visar här att så här, ja men det behöver inte vara en motsättning. Vi kan få sörja jättemycket och samtidigt kunna tro att den här personen är i himlen. Ja. Jesus kan känna ångest och samtidigt följa faderns plan, samtidigt veta att det här är det rätta. Men jag har fortfarande ångesten i det.
Vi behöver så att säga
inte helt skala av oss.
Precis, jag minns att jag läste det i en barn, jag kanske har sagt det någon gång, i en barnbibel. Så stod det att
just ja,
när Abel blev dödad, då behövde inte Eva och Adam, Abels föräldrar.
Ja, men det var något, de blev ledsna, men det behövde de inte vara. Ja.
För så stod det då, och jag tyckte det var väldigt problematiskt. Såklart, så jag har inget emot att människor är glada om de tror att någon är i himlen. Men normera inte den typen av, säg inte så här, alla borde känna så här. Jag skulle kunna säga motsatsen, alla borde känna rädsla inför domen. Det skulle vara lite nyttigt, men det är helt psykologiskt problematiskt att säga så, för att människor har väldigt olika psyken. Några är ju livrädda, och för dem, de behöver ju föra hur mycket som helst om tröst och Guds kärlek och nåd. Några andra är inte rädda överhuvudtaget, och de kanske ibland kan behöva höra, hallå där, det finns en dom. Tänk på den ibland, någon gång. En sån som jag, som är så övertygad om Guds kärlek, jag kan verkligen behöva höra, Gud är också din domare, passa dig liksom.
Ja. Men precis.
Så man ska inte normera känslor på det sättet, tala om hur alla andra borde känna.
Nej, men precis, och det tycker jag bland annat Jesus ger ett uttryck för.
Ja, verkligen.
Det tredje, det är kanske den lägst hängande frukten.
Jaha, okej, okay. Vad blir det nu?
Ja, men det är just att Jesus också säger så här, ja, men liksom, vaken med mig, var vaken tillsammans med mig, så att det är inte bara, men så här, gemenskapen med Gud är ömsesidig. Och det är inte bara vi som behöver Gud eller vi söker sig Gud, utan Gud vill verkligen också ha gemenskap med oss. Gud säger till dig, Jim, att jag vill att du är här med mig. Jesus säger till lärjungarna, fastän han så att säga egentligen i något stora talsäcken inte behöver det, snälla,
behöver ingenting.
Bara vakna med mig.
Verkligen. Med mig. Är det lag eller evangelium, Linus? Från ditt perspektiv. Jag skulle säga vaka med mig.
Jag tänker evangelium.
Men är det det? Alltså skulle vara det skulle jag kan höra jag kan höra en riktig lutheran, eller inte riktig. Jag menar en lutheran säga i en predikan, han säger att vi ska vaka med honom. Lärjungarna misslyckas med det. För det gör de ju, de somnar ju. Det är så det står det ju. Se, vi kan inte ens hålla ut bla bla bla. Alltså man betonar verkligen hur dåliga vi är på att följa Guds lag. Men han dör ändå för oss på korset. Han känner till vår svaghet. Han vet hur dåliga vi är på att vaka med honom. Så låt oss nu samlas vid hans kors där han dog, för att vi var så dåliga på att vaka med honom. Något sånt där, va? Så det, jag skulle, men jag håller ju med dig. Det är klart att det är ett evangelium. Det är en inbjudan. Och för jag tror ju, jag tycker det är så kul att säga det. Lagen är ett evangelium.
Jo, ja, men precis.
Och då fick man ändå, okej. Okay. Men bra. Nej, men visst.
Ja, det finns mycket. Står för det är mycket som vi kan ta med oss. Och
hur ska vi leva det här under veckan, tänker du då?
Ja, men jag tänker att
du gav så många olika exempel på
det. Jo, precis. Ja, men jag tänker, jag var inne på det lite i början också. Nu knyter jag ihop säcken. Det hade jag inte tänkt knyta ihop. Utan nej. Det är kul att upptäcka att
det är bra när man kan göra det.
Att jag kan använda alla dumheter jag kastar ur mig.
Då ser vad som kommer då.
Men jag sa det att just att även om jag har haft det bra, så vet jag många i min närhet som haft det tuffare i år. Och i livet. Så. Det är Jesus som säger, som vi alltid kan applicera, inte bara i vår gudsrelation utan också gentemot vår nästa. Det är, men stanna hos den som ber om vårt sällskap i mörkret. Den som vi just nu vet är lite, det kan vara bara att vi vet att den är ensam, eller om vi faktiskt vet att nu är det någon som går igenom någonting tufft. Som kanske behöver någon som bara ringer ett samtal eller skriver, frågar. Hur går det? Hur mår det? Det går jag att göra på jättemånga olika sätt. Men att vi inte socialt somnar ifrån den personen som vi vet just nu sitter där i mörkret.
Att se Jesus i den, ja. Och inbjudan från Jesus, vaka med mig. Det var väldigt fint.
Ja.
Du knöt ihop det som den teolog du är. Växjöstiftare och allt.
Jo.
Så kan det gå.
Ja, precis. Och vi ska knyta ihop det här avsnittet. Jag har inte tänkt på något. Jo, jag vet exakt vilken psalm det är vi ska sjunga. En av mina favoritsalmer.
Vad kan det vara för något?
Psalm 189, Svenska psalmboken. Bliv kvar hos mig.
Ja, men det är perfekt. Ja.
Bliv kvar hos mig, se dagen slutar när. Bliv kvar, o Herre, snart är natten här. Då allting annat sviker och bedrar. Du ende trogne tröstare, bli kvar. Och vi hoppas att ni som lyssnar vill bli kvar även till nästa veckas avsnitt. Då är det kapitel 15.
Sitt kvar.
Vi får göra något annat under en veckas tid. Men samla er till nästa onsdag.
Hej då.
Hej då.